all the details.
Väldigt
ja, ja, okej. Okay, så det är liksom snacket på bondlandet.
Ja, så de kan höra att det är att jag kan göra det, men det är inte så.
Okej, okay. Men hvis jag håller i mikrofonen så.
Ja, ja, ursäkta.
Okej.
I bokmål ska ni få träffa den norskättade New York-författaren Siri Hustvedt.
Well, I think maybe they are. I mean, she's not supposed to be a bad poet. She's supposed to be quite a good poet.
År 1983 debuterade Siri Hustvedt med en diktsamling, men efter det hade blivit tre romaner, av vilka den senaste, What I Loved, Vad jag älskade, blev hennes stora internationella genombrott. I bokmål ska vi ikväll tala om den här romanen som skildrar vänskapen mellan konstnären Bill och konsthistorikern Leo. En vänskap som utvecklas och påverkas, överlever äktenskap, skilsmässor, nedgörande kritik och andra katastrofer.
När jag gjorde den här andra gången så ville jag nog fortfarande ha med den här jackan och, som är som en slags stämningsbyggare i den här installationen. Det här pappret, inte just exakt det här pappret, men det har varit med sådana här stora ridå eller de här flätade papperna, men de kanske åker in och så kanske de åker ut igen.
Men förutom Siri Hustvedt kommer ni också att få möta konstnären Pia Sandström och förlagsredaktören Anna Friman.
För att det är ju inte något fel på orden. Alltså jag vet, klischéer är ju intressanta. Därför att jag tror att klischéer ofta är ganska sanna. Men det är ganska få som vågar skriva dem fullt ut.
Men först ska vi tala om föremål och hur Siri Hustvedt närmar sig den.
Well, that's a very good question. I've actually thought about it myself, because every time I write a book, it seems that some objects pop up almost against my will. It's not that I'm trying to reprise this material in my work, but they just appear. And I have a few explanations that may or may not be right. One of them is that I think I'm haunted by the inanimate, in the sense that inanimate things often survive people.
Varje gång jag påbörjar ett bokprojekt dyker det upp föremål som verkar vilja mig något. Jag tror att livlösa ting överlever människan och att föremål på något sätt bär döden vidare inuti sig, i synnerhet om de varit väldigt kära. Men det finns också en annan aspekt på saken.
I remember very clearly as a child that I gave life to everything. You know, my cereal in the morning, forks, knives, spoons, of course all my dolls. That animism is probably part of the fear.
Jag minns tydligt, säger Siri Hustvedt, hur jag gav liv åt alla omgivande föremål. Om det så var mina frukostflingor, mina bestick eller dockor. Det här behovet att beskela ting tror jag är ett sätt för mig att hantera mina rädslor. Och det är väl det som skrivandet i grund och botten också handlar om. Om att ge döda ord liv och hålla rädslan på avstånd.
Yes, well, you know, a text is not human, it is dead. And I think of the same thing with art objects. Why are we so moved by words on a page or an exhibition? And it's because somehow these objects are carrying the traces of consciousness. and that makes art different from, you know, chairs, tables, or lamps. And that's mysterious.
Orden i sig är döda, men varför låter vi oss då beröras av textmassor i en bok eller tavlor på en konstutställning, frågar sig Siri Hustvedt. Det är väl för att de här föremålen bär spår av mänskligt beteende. Det är också det som skiljer dem från till exempel vanliga möbler.
Jag har inte läst alla hennes böcker, men jag har läst den här Vad jag älskade och sen så har jag läst en annan som handlar om en kvinna.
Den svenska bildkonstnären Pia Sandström har också intresserat sig för föremål. Men inte vilka föremål som helst, utan föremålen i Siri Hustvedts roman Ögonbindel.
Den första som jag kom i kontakt med av henne, den heter The Blindfold. Och ögonbindeln, jag tror att den finns på svenska någonstans, fast jag har inte hittat den. Den här hittade jag hemma hos en vän till mig och så började jag läsa den och tyckte fantastiskt mycket om den.
Men vad var det då i den här boken som på något sätt satte igång en process hos dig?
Jo, det är att boken handlar på något sätt, det är en kvinna som söker ett arbete. Och så hon hittar en sån här lapp där man liksom river av telefonnummer. Eller jag såg framför mig att det såg ut som en sån papper. Och det är en man som vill ha en forskningsassistent till ett projekt som redan är påbörjat. Och han vill att hon ska hjälpa henne att beskriva saker eller objekt som man har ligger i lådor. Så hon kommer till honom och då sitter han i motljus. Man får liksom ingen förklaring om hur han ser ut. Så han blir en ganska sådär, någon slags icke, man får inte veta vem han är riktigt. Och han vill att hon ska förhålla sig neutralt till de här objekten som ligger i de här lådorna och förklara dem så noggrant som möjligt. Så hon får med sig en bandspelare. Och på den så vill han att hon helst ska viska och vara liksom, förhålla sig till dem som om hon inte hade någon egen historia. Och det där blev jag intresserad av, för jag tycker att allting man liksom rör eller tar i så har man alltid någon slags relation, eller det startar någon slags associationsbana. Så hon har ju skrivit om konst i de senare, men för mig är det här också, alltså, så som hon beskriver de här objekten eller liksom sakerna runt omkring oss eller platserna runt omkring oss och hur man har en förutfattad mening om någonting innan man ser det och sen så hur någonting lever vidare i minnet efteråt, någonting sånt där. Jag har byggt den här installationen som är här bakom oss med en slags, hur ska man säga, dels är det en del objekt som hon beskriver i boken som jag blev intresserad av att själv försöka återskapa. Och sen så ifrån dem så har jag associerat vidare, både så här formmässigt, till exempel det här pappret i någon slags remsor som skulle kanske kunna ha någon slags koppling till den här, vad heter det, annonsen för där hon söker arbete som assistent eller, och sen så, ja, det är någon slags associativ bana som ändå är ganska öppet hållen på något sätt. Mm.
Men försöker du på något sätt sätta dig då i hennes situation eller liksom ta på?
Ja, jag har både tänkt så, kanske från början, men sen så blev det kanske, eller först så tänkte jag var väldigt mycket inne i boken och hennes situation. Jag undrar om det är hon beskriver sig själv här i boken, får jag för mig. Men sen så blev det på något sätt för lite information, så då har jag kopplat det till mig själv och sen så har jag själv gått vidare och associerat på de objekten, eller vad har jag runt omkring mig och vad är jag skulle, om jag vore henne, vad är jag skulle lyfta fram och beskriva någonting.
Mm. Men hur går man då tillväga? Men kvinnan i boken försöker hålla sig väldigt neutralt i det här.
Ja, det är hans önskan. Men hon börjar med det här. Men sen så efter ett tag så börjar hon undra, vad är det han vill egentligen? Och vem tillhör de här objekten? Eller vad är det för objekt? Är det så att de tillhör någon? Är det någon som har försvunnit? Så efter ett tag så börjar hon få en känsla av att någon har försvunnit ifrån platsen, efterlämnat sig och är... Men antingen så är det så att det är någon som faktiskt skulle vara där som han har gjort sig av med, eller Men sen tycker jag också att det är ganska intressant att tänka på att det är alltid någon, om det är ett objekt som är använt eller något, så är det alltid någon som har varit där och försvunnit. Det kanske är flera led av personer som har...
Mm, eller ett föremål som på något sätt är präglad av en viss person.
Ja, precis. Eller om det till och med handlar om henne själv. För jag undrar själv hur hon har tänkt när hon tänkte på de här objekten. Om det är hennes egna saker som hon...
Kanske kan läsa in någon slags självporträtt i de här objekten också.
Ja, precis. Och då har jag... Om det är så att hon eventuellt skriver... Det är en fiktiv roman, men att hon kanske använder från det hon ser omkring sig eller från sig själv. Och sen så har jag blivit så fascinerad av den här historien och kanske blandat in mig själv på något sätt. Eller jag har självklart gjort det. Jag har till exempel läst in en del av boken som handlar just om det här avsnittet när han ber henne att förhålla sig neutral till de här sakerna, och hon säger att hon inte kan göra det. Hur ska hon kunna göra det i att hon har en historia? Men då ber han henne i alla fall att försöka genom att viska till exempel.
Men vad kommer det så att se ut på andra sidan? Jag menar, du processar boken på något sätt och sen kommer du på något sätt till samma slutresultat som kvinnan i boken?
Hon förvirrar sig ju vidare. Det är nästan som om det är liksom lite olika noveller, eller hon går igenom olika faser i den här. Så det kanske... På något sätt så är det ju så att till exempel om man flyttar mellan olika... Jag har till exempel bott här i Helsingfors i 3 år tidigare. Och man lever, man kanske beter sig på olika sätt eller har olika saker omkring sig som man tar vidare. Eller att man lever olika liv som liksom läggs vid varandra samtidigt som man lever ett liv. Men här är ett umgäng och i Stockholm ett annat. Det kanske låter flummigt, men ja.
Mm. Vi skulle återkomma till hustvet lite. Vad är det då som på något sätt är så, som får dig att till exempel göra en installation med hennes texter? Är det någonting?
Ja, det är intressant det, för att jag har berättat för för mina vänner eller några som jag är, att jag håller på med den här, och de säger: "Åh, hon är så fantastiskt bra, och jag förstår, vad spännande, jag vill höra mer." Och någon annan som har läst henne, de säger: "Ja, jag tyckte inte hon skrev särskilt bra, eller det kan inte alls begripa." Så det är som om vissa blir... Jag vet inte vad det är. Det är någonting som kommer igen och som påminner om. Jag har läst... Det är någonting med det där... Alltså föreställning om någonting innan. Det rör sig både i tiden och sen så är det en plats. Det är som om man innan och när man passerar över den, och det som är efteråt. Det är som om man arbetar med minnet, platsen och saker och så... Eller de blir som en slags rekvisita som jag som konstnär tycker är intressanta att förhålla mig till. Som en slags bilder eller objekt som hör till livet som man kan flytta runt på.
I think in a very concrete way, objects recur when Leo begins to store these objects in a drawer. And I have to say, when I was writing that passage, and it came to me, oh, he's going to play this game. I had completely forgotten, again, that I had used objects elsewhere in my work, but suddenly it became plain that he was going to put these objects that in some ways have very little meaning, they're banal, ordinary little pieces of nothing, but that in the scheme of things they are signs or tokens of love and betrayal too.
Kvinnan i romanen Ögonbinden har ett projekt att katalogisera sin omvärld via olika föremål, vilket huvudpersonen Leo Herzberg i Siri Hustvedts senaste roman också visar sig ha. Leo samlar banala och obetydliga saker i en byrålåda, men i hans ögon är det kärleksbevis eller tecken på svek. Och trots att de förblir statiska objekt kan man ändå ladda dem med så mycket betydelse, säger Siri Hustvedt. Thank you.
Yeah, they're static objects, but you can sort of project onto them all this meaning at the same time. So they really are this just kind of dead stuff. But they can also be sort of suffused with dreams, if you will. And you know, dreams, memory, they are, you know, memory too, it's not a very stable
thing. Drömmar är ju inte heller särskilt stabila och minnena förändras var gång vi återger dem. Det får konstkritikern Leo Herzberg gång på gång erfara. Mycket i romanen Vad jag älskade handlar om att visualisera saker. Men ödets ironi är att konsthistorikern och bokens huvudperson, Leo, samtidigt som han återberättar historien om sitt liv, håller på att förlora synen.
I think it's very much a novel about vision. And again, it was one of those things. I start with this art historian, and of course there are these pictures. And as the book went on, it became more and more clear to me that that I was writing about perception and the difficulty of perceiving and how our perceptions are shaped by orientation, perspective.
Vårt liv begränsas i hög grad av förväntningar och vår oförmåga att tolka vår omvärld. Och därför drabbas också Leo av fruktansvärda motgångar, vilket innebär att vi andra också är lika sårbara. Men i romanen har Siri Hustvedt skapat en perfekt metafor för denna aningslöshet när hon berövar honom synen.
And when I realized that the poor guy was, you know, going to lose his sight, it seemed perfect to me because you know, it's really sad, but at the same time the book is somehow about that as his vision dims, his kind of inner emotional self, hurt as it is, remains intact.
So he is in a way misled by his eyes.
He's misled by his eyes, exactly.
Visst är det hemskt att förlora sin syn, i synnerhet om man ägnat sitt liv åt att som konsthistoriker granska andras verk. Men i takt med att Leos blick grumlas, är det ändå som om somliga händelser i hans liv fick en tydligare skärpa.
Jag tror inte att någonting enbart är vetenskap, sa jag. Han nickade. Det är problemet med att se. Ingenting är klart eller tydligt. Känslor och tankar formar det man ser framför sig. Cézanne strävade mot den nakna världen, men världen är aldrig naken. I mina verk vill jag skapa tvivel. Han hejdade sig och log mot mig. Därför att det är det enda vi är säkra på. Är det därför som du har gjort din kvinna fet och smal och mitt emellan, sa jag. Ärligt talat var det snarare en instinkt än en tanke. Och stilblandningen, sa jag. Bill gick fram till fönstret och tände en cigarett. Han drog ett blås och lät askan falla ner på golvet. Så såg han upp på mig. Hans stora ögon var så genomträngande att jag fick lust att vända mig bort från dem, men jag gjorde det inte.
Det är ju hemskt många teman. Det mest uppenbara är kanske det här med konsten och seendet.
Säger förlagsrektör Anna Friman.
Hon tar ju upp mycket visuell konst i sina böcker, i sina texter. Men sen också, hon skriver mycket om sjukdomar som just då hysteri, ätstörningar, migrän skriver hon mycket om. Allt det här återkommer. Så till exempel sådana saker som är väldigt tydliga, sådana ganska, ska vi säga, små, alltså specifika teman återkommer.
Mm. Det här med att se ett genomgående tema också i den tredje boken, Vad jag älskade. Och redan ganska tidigt i boken så får man dock möta den medelålders konstkritiken Leo Herzberg som har uppenbara problem att se. Han har enkelt fel på sin syn. Men samtidigt så kan han säga att problemet med att se att ingenting är klart och tydligt. Jag menar, det finns det här dubbelperspektivet. Att, att dels ser man, men i och med att man förlorar sin syn så ser man ännu bättre.
Jag vet inte om det var riktigt det du syftar på, men när du säger det här så kommer jag att tänka på en sak som är återkommer i hennes böcker, speciellt i den senaste boken. Det är det här att hon rör sig hemskt nära klischéer, alltså en konstprofessor som förlorar synen. Det är väldigt, alltså väldigt nära en kliché, och just det här med fast man förlorar synen så ser man tydligare och det här. Men hon lyckas alltid vända det till en seger, alltså. Det tycker jag är skickligt gjort.
Mm. Det här med klischéer, det finns också en annan karaktär i boken, en manlig karaktär som påminner vakt om Leo. Det är konstnären Bill Wexler som på något sätt representerar allt det som Leo inte är. Men hans motto lyder så här: jag jagar det osedda i det sedda, och det är minsann en kliché om någonting.
Ja, jag tycker att det är ganska skickligt att våga skriva sånt här. Att våga ta till såna här ord. För att det är ju inte något fel på orden. Alltså jag vet, klichéer är ju intressanta. Därför att jag tror att klichéer ofta är ganska sanna. Men det är ganska få som vågar skriva dem fullt ut. Mm. Och sen när man gör det ganska skickligt för att kunna komma undan med det. För att få det att betyda någonting på nytt. För att få läsaren att se den här eventuella klichén på nytt, på ett nytt sätt. Mm. Och ta den på allvar.
Exactly. As his eyesight deteriorates over the course of the book, he actually begins to, you know, see and feel more and more clearly. So at the end, you know, when he's more or less alone, listening to, you know, his friend Laszlo read to him, and he can't see very much, there is a real emotional clarity. And that emotional clarity means that he understands how ambiguous the world is. Yeah.
About seeing and not seeing, I mean, this artist Bill Wexler, has in a way a similar project.
Yeah.
He's chasing the unseen in the scene, he said, yeah, somewhere in the book.
Impossible project.
And a bit of a cliché as well.
Yes, it is.
Världen är en dunkel plats, är väl det som Leo kommer fram till. Men på vägen hinner ett och annat hända när livet i New York ska levas med hustrun Erica, sonen Matthew och alla vännerna, inte minst konstnären Bill, hans hustru Violet och deras son Mark. Siri Hustvedt skildrar två familjers täta umgänge, men också upplösning när en tragisk olycka rubbar balansen. Men innan dess är vänskapen mellan konstkritikern Leo och konstnären Bill varm.
What I like about Bill is that his work is a lot more articulate than he is. Bill is a nice man and a powerful and creative man, but he's not really very good at talking about anything.
Bill Wexler är en fenomenal konstnär vars talar uppvisar högre medmänsklighet än vad han i sitt eget liv förmår prestera. I motsats till Leo är han inte bra på att snacka. Hans projekt är att fånga det osedda i det sedda. Något av en kliché, men en konstnärshållning lika god som en annan.
He's not aware of half of what he's doing. So he comes up with these images and installations earlier on, the paintings,
objects
that are expressing all kinds of material, both narrative and spiritual, that help you get to know him. In fact, you know, the reader in some way knows Bill better than he knows himself.
Bills tavlor och installationer bjuder på fantastiska konstupplevelser, men själv är han i grunden en ganska ointressant person, säger Siri Hustvedt, och tillägger att läsaren förmodligen känner honom bättre än vad han själv gör.
Artists often don't know what they're doing. Myself included.
Are you chasing the unseen in the scene?
I think I'm actually chasing the unarticulated in the articulated. I've always been interested in what is underneath language. That includes, of course, emotion, but also a whole world of kind of semi-conscious.
Att undersöka språkets underliggande skick är ett projekt som förmodligen förenar Siri Hustvedt med romangestalten Bill Wexler. eller med Bills första fru Lucille som skriver dikter och drömmer om att bli poet. Bill är inte lika övertygad om exfruns kvaliteter, men Lucilles verb är helt enkelt fantastiska och dikterna lika så, eftersom de uppvisar en språklig konstruktion där alla ord är likvärdiga.
There's a kind of essential democracy in her work that makes everything equal. You know, everything from feeling to objects to, you know, descriptions of human beings. And this is, well, it's almost a kind of schizoid or unconnected or even autistic position.
Att skriva dikter där varje ord är lika betydelsefullt är inte bara svårt utan förmodligen också nervpåfrestande. Beskrivningar av föremål, människor och känslor kännetecknas i Lucilles dikter av samma kyliga inställning. Och det kan vara ytterst litterärt och intressant, säger Siri Hustvedt, men samtidigt också tyda på en nästintill schizofren eller autistisk position. Människor i utkanten, nästan avhumaniserade individer, finns det också gott om i Siri Hustvedts böcker. Som om själva konstnärskapet åt upp dem inifrån. Det gäller Lucille, hennes man Bill, deras son Marco och många fler. Men ett undantag finns det i varje fall i boken, nämligen huvudpersonen Leo som inte är konstnär utan kritiker och därmed dömd till att evigt vara en observatör.
I wanted Leo to be this sort of non-artistic person and to be fully an observer in some way, and he's also an exile. And someone whose first language is in English, he's a Jew, so he occupies a marginal position at every turn, in a way. He's the kind of ideal observer.
Visserligen avundas Leo Bills förmåga att skapa konst, men är inte kärleken viktigare än konsten trots allt?
In a way, that's true, and I think he envies, for example, Bill his creativity. You know, you can feel that in this relationship between these two men. But it is sad, and yet, you know, for me, I think the force of the book is about, you know, love and the ability to have attachments or connections to other people. So in that way, Leo triumphs. And you see that even though, you know, everything that he loves has been taken away.
Allt som Leo älskat tas ifrån honom, men ändå framstår han som den mest hela personen i boken. I motsats till alla konstnärerna som kanaliserar så mycket av sin kropp in i konsten.
You know, he's not so young when the book begins, so he is a formed person, and he's really also formed, of course, by his early life in Germany and this, you know, and having lost family members in the Holocaust. So he's a person who, you know, who comes with a weight, and he carries that weight through the story.
He's not the coward.
He's not a coward, no. He's not a coward, and he's also not, he's not one of those Americans who believes that horrible things don't happen in the world.
I mean, this is one of the strange... Leo är en stabil person. När vi som läsare möter honom är han redan gammal och erfaren. En person som bär på en tung historisk börda i form av judeförföljelsen och därför inte låter sig rubbas.
Konst är alltså ett ofta väldigt självklart tema i hennes böcker, men också konst i förening med kropp och kroppslighet. Och ett av de här projekten bland många konstnärer i hennes böcker är att man på något sätt blandar kropp och konst för att på något sätt uppnå något slags ännu sannare uttryck. Håller du med mig på den punkten?
Ja, alltså det finns ju ganska makabra passager också i den här, speciellt i den senaste boken som har just med det här att göra. Det blir lätt ganska obehagligt att blanda kropp med konst. Jag tror att jag inte ska avslöja så mycket mer därför att om man inte har läst boken och vill läsa den så ska man inte avslöja just de här vändningarna. Men det är jätteintressant. Hon undersöker och diskuterar också konstens gränser. just när det har att göra med kropp och konst. Att vad är okej och vad är inte okej och när går det över gränsen för vad som är helt horribelt objektivt fel.
Mm. Kan man utläsa någon slags entydigt svar här eller är det just som vagt att man på något sätt i ena stunden befinner sig på fel sida om så att säga den moraliska gränsen och i följande är man en uppburen konstnär?
Nej, jag tycker nog att hon är ganska klar på den punkten. Jag tycker att det kommer bra fram i boken vad hon tycker att man kan göra i konstens namn och vad man inte kan göra i konstens namn.
Utställningen väckte min avsky, men jag tyckte även att den var dålig. I rättvisans namn måste jag fråga mig varför. Goyas bild av Saturnus som äter upp sin son var precis lika våldsam. Giles använde sig förmodligen av klassiska skräckbilder för att kommentera deras roll i vår kultur. Fjärrkontrollen var en tydlig anspelning på tv och videofilmer. Också Goya hade lånat från vedertagna föreställningar om det övernaturliga som var omedelbart igenkännliga för alla som såg hans verk. Och de var även avsedda som samhällskommentarer. Så varför kändes då Goyas verk levande och Giles döda? Det var förmedlaren som skilde dem åt. Hos Goya anade jag den fysiska närvaron av konstnärens hand. Giles hade anställt hantverkare till att stöpa kropparna efter levande modeller och sedan tillverka dem. Men jag hade ändå känt beundran för flera konstnärer som hade låtit andra sköta tillverkningen av deras konst. Goya var djup. Giles var ytlig. Men ibland var ju ytligheten själv avsikten. Warhol hade ägnat sig åt ytor, åt kulturens tomma fernissa. Jag var ingen älskare av Warhols verk, men jag kunde förstå att det var intressant.
Men tillbaka till bildkonstnären Pia Sandström.
Det är kanske en sån sak som jag gillar med henne, att hon vågar ta i, precis som du säger, till någonting slitet, för det är... Hon gör det ändå med någon slags här... Hon bara gör det. Så då blir det... Allting är intressant om man bara gör det med någon slags övertygelse. Att man gör det igen. Men vad sa du? Det här...
Jag är det osedda i det sedda. Det är på någon slags hans konstnärliga motto.
Ja, just det. Ja. Ja, men precis. Det är lite... Jag håller på med ett projekt som jag gör för ensidiga böcker och de ligger i en slags klädliknande foldrar. Det är lite som tankar, alltså en sida, det är en text. Eller, den kan ju vara väldigt mycket ord för man har plats för mycket på en sida. Men det är som om någonting som rör sig innanför västen på någon annan. Alltså jag kan inte veta vem mannen jag möter på gatan är. Det är någon jag har en föreställning om, men att... kanske en annan sida av mig själv. Alltså att man har... Jag tänker lite på det där, att man har förutfattade meningar men att man hela tiden bryts dem ner för att man blir... Det finns så många...
Lager.
Ja, lager. Ett bra ord där.
Ja, och kanske att det obekanta ändå på något sätt visar sig vara ganska bekant.
Ja, precis. Precis. Om man bara vågar möta det och titta en gång till. Eller om man har tid att titta en gång till.
Mm.
Om man inte är för snabb.
Men ska vi snabbt ännu titta på din Hustvedt-installation som ser ut... Ja, den löper här på den här lilla DVD:n här.
Precis. Här är andra gången som jag visar just den här installationen. Jag har gjort den tidigare en gång i Sverige, i Umeå. Då innehöll den andra objekt, eller en del av dem är samma, radion är samma, med den här rösten som läser i bakgrunden. Därför köpte den här, jag ville att det skulle se ut som om det var en radio, lite stämningen av en radio som går i bakgrunden. Man kan gå fram och lyssna men man behöver inte, men det är någon som beskriver någonting som man kan snappa upp. Och Ja, men en del objekt, den här leran här till exempel, det är en del tillverkade objekt eller flätade saker i papper eller som en slags ridå som är skuren i remsor eller klippt i remsor som är som en slags, man kan se det som är bakom, men den är ändå någonting som utestänger. Men det är, hur ska man säga, det är mycket en slags bildassociationer som jag får, som jag bygger dem tillsammans. Och sen så har jag läst in liksom vissa delar i boken som jag tycker är intressanta, som jag liksom haft som bak, inte baktankar, men och kanske baktankar när jag har gjort verket.
Mm. Men hur viktigt är det att, att den så att säga sticker ut, den här, för om jag tänker på den här konstnären Bill i Vad jag älskade, som väldigt medvetet och försöker liksom, sticka ut rummet och liksom tillföra olika dimensioner liksom också helt konkret i sin konst.
Ja, på ett sätt så är det ju som, hur ska man säga, som en slags lagerhyllor. Så det är lite som en slags arkiv där man helt krasst bara lägger upp sakerna på hyllor så här vart efter de blir till på något sätt, men också att de, och sen så är ju hyllorna formade, de har ju någon slags, beroende på från vilket håll man ser dem, det skulle kunna vara någonting som egentligen är helt rektangulärt som en hylla bör vara, men att den, jo, men det är viktigt, jag skulle inte ha kunnat, jag hade ju kunnat på något sätt, så prövar man, jag kanske har prövat och lagt dem på ett bord, eller medan jag haft dem i min ateljé så kanske någonting har hängt på väggen och så. Ja, men att de blir så här, lite som om man så här kanske, hyllorna blir lite som en slags presentation, så här kanske, eller så här och så här, samtidigt som där.
Och ändå med någon slags, det finns någon slags sortering här, eller någon slags ordning i varje fall.
Precis, och det är mycket skrivmaterial och notebooks och det gör det, papper och... Jag tycker om att ordna. Det är kanske därför också som jag blev intresserad. Jag tycker om att ordna och sortera. Och...
Morality, as we think of it in the social contract, morality doesn't come from, you know, religion. It comes from empathy. It's because you imagine the other person as yourself, and by doing that, it creates guilt if you do something against the other.
Religionen kan visserligen förespråka ett moraliskt handlande, men i grunden är det vår förmåga till medkänsla som utstakar gränserna, inte budorden, säger Siri Hustvedt. Personerna i hennes bok är inga moraliskt högtstående varelser. Tvärtom är många av dem mer upptagna av att skapa konst än att vara goda föräldrar. Men de är inte heller onda. Bara mänskliga, och det är det som gör att man dröjer kvar i den här boken.
Leo and Erica are pretty good parents and pretty wrapped up in the life of their child, but of course they're not, neither of them is an artist, and I think you know, Bill and Lucille are the other side of that. I mean, the book is a kind of mirroring book, you know, there are these two families and they each have a child, and these things all begin to mirror each other. And there's no question that there's not only divorce on one side of that mirror, but there's also these, you know, the kind of selfishness of art and the ruthlessness of art.
I'm going to finish, but I have to ask you about fantastic verbs or beautiful verbs. How important are they?
I love beautiful verbs. And I think that's, you know, when you're writing, you know, I'm always looking for, you know, two things. first of all, I don't want people to actually be looking at my verbs a lot. I want people to be looking at the story behind the sentences. So I want almost like transparent sentences. But I want, nevertheless, for a kind of efficiency and also a kind of rhythm in music. So that rhythm in music will push the reader on.
Okay, tusen tack.
Varsågod!